Nej, jag har inget att tillägga utan jag hälsar dig bara Åsa välkommen och showen är din. Varsågod Åsa.
Åsa Hagelberg heter jag, jobbar som nationell samordnare i Civilförsvarsförbundet. Jag sitter i Blekinge, det hör ni kanske. Jag hoppas att inte dialekten ska ställa till det. Man brukar ju höra lite grann varifrån i landet man kommer. Det är fint med dialekter. Jag tänkte att jag skulle börja med en liten bakgrund innan jag går in på broschyren om krisen eller kriget kommer. För det var redan 2020 och 2021 som jag fick kontakt med Arne Jungelin. Och den kontakten togs egentligen på grund av att många i olika grupper i samhället hade frågat Civilförsvarsförbundet, vad gör ni för oss? Ja, tänkte jag, vi håller ju kurser för allmänheten. Men det kom frågor från reumatikerföreningar och från hörselskadade och synskadade och diabetesförbund. Och då tänkte jag att det bästa som vi kan göra är väl att utbilda den som har spetskompetens inom området. Och på den vägen blev det att vi startade vår samverkan med Synskadades Riksförbund. Och första utbildningen av krisinstruktörer skedde under 2021. Jag hörde här också dialekten att vi har Janne Smångs med oss, en av våra krisinstruktörer. Och jag
Ja.
ser också på listan att vi har Emma Lind med oss. Kanske någon mer av dem som faktiskt nu då sedan flera år tillbaka är engagerade som krisinstruktörer och samverkar då med Civilförsvarsförbundet för att få ut förebyggande information till allmänheten. Det är superkul med så här många deltagare. Sen kan man också fundera på att det är tecken på oroliga tider. Vi kan ju säga som så att vid vissa tidpunkter så har Civilförsvarsförbundet fått så många kursanmälningar att vi inte har kunnat hantera det. Den ena gången var ju när Ukraina-kriget startade. Andra gången var när corona startade. Alltså många människor i vårt avlånga land agerar ju först när något inträffar. Och vi i Civilförsvarsförbundet vill ju att man ska vara förberedd och ha tänkt på de här sakerna redan innan krisen kommer. Sedan massor av år tillbaka så har vi uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om att utbilda allmänheten. Och det fina här för instruktörerna, det är att vi möter verkligen alla. Vi börjar att utbilda när man har fyllt 6 år. Och sen fortsätter man att utbilda uppåt. Och det är ju en balansgång. Jag tror att både Emma och Janne håller med mig om att vi vill ju utbilda, men vi vill inte skrämma någon samtidigt som vi vill att alla ska vara förberedda för det värsta. Och det är ju en liten fin balansgång. Grunden i vårt budskap är hemberedskap. Vi har också hemberedskap i utemiljö där man praktiskt får använda sakerna som kan finnas i en krislåda. Vi har brandkunskap och vi har hjärt-lungräddning och stoppa blödningen. Så det är ett ganska brett arbetsområde. Utöver det här med att vi utbildar allmänheten så utbildar vi också det vi kallar frivilliga resursgrupper. Och jag vet att några av er är engagerade även i dessa. Utbildningarna till allmänheten, det är Civilförsvarsförbundets egna utbildningar. Medan om vi jämför med frivilliga resursgrupperna, där får man vara med oavsett vilken frivillig försvarsorganisation man tillhör. Så det är en samverkan mellan olika frivilliga försvarsorganisationer. Det finns ju 18 stycken sådana idag. Och när vi pratar om frivilliga resursgrupper som vi kallar då FRG, så jobbar de på kommunens uppdrag. Och mer än hälften av våra kommuner i vårt avlånga land har bestämt att vi vill ha en sån här extra resurs där man som enskild person kan välja att engagera sig. Man räcker helt enkelt upp handen och säger att händer det någonting här där jag bor, då vill jag hjälpa till och stötta. Och det fina i Kråksången är ju att under de här ungefär 40 timmarna man får utbildning, då stärker man ju också sin egen kunskap. Det vi jobbar med är inga konstigheter, det är ju vardagsolyckor och förebyggande tänk. Men det är så många som inte tror att det ska drabba dem själva, vilket vi vet att du gör varje dag. Vi har nu över 220 instruktörer i landet och ungefär 10% är ifrån vår samverkan med SRF. Och de här 10% har då utbildats på Almåsa i vår samverkan. Och den här kvällen får bli inledningen på inspiration till att kanske få med fler av er som kan tänka sig att bli krisinstruktör. Vi har en tanke om att utbilda till hösten. Det kan jag väl nämna så här i början också. Nu ska detta handla då om broschyren om krisen eller kriget kommer. Och då vill jag också börja med en liten tillbakablick på 2018. Då minns ni säkert att den första broschyren kom om krisen eller kriget kommer. I maj 2018 delades den ut till alla hushåll i landet. Och tittar man nu då och jämför de här två broschyrerna, för den andra och senaste kom ju då i slutet av 2024. Då kan vi konstatera att tonen är lite skärpt. Det finns vissa avsnitt som är likadana nästan, men det finns också nya områden och beröringspunkter som då myndigheterna vill att vi ska ta till oss. Tittar vi på innehållet så var det 20 sidor i den gamla och det är väl nästan 40 i den nya. Så vissa rubriker är nya. Vi kan konstatera att MSB har ju då hunnit utvärdera den gamla broschyren ganska ordentligt. Man konstaterade redan 2019 att ja, alla tyckte att det här var viktig information och de flesta har verkligen läst den och sett den. Till och med sparat den. Men man upptäckte också att även om vi alla tycker att det här är viktigt att vara förberedda om krisen kommer, så saknas det ett steg. Det saknas det här praktiska att man gör en liten risk- och sårbarhetsanalys över sitt eget hushåll. Hur många bor det här? Hur många är det som ska klara sig under minst en vecka som myndigheterna tycker att vi ska göra för att inte belasta viktiga samhällsfunktioner? Men där är vi inte riktigt ännu. Alla tycker det är viktigt, men man har inte gjort den här risk- och sårbarhetsanalysen. Man har inte köpt hem så att man klarar sig en vecka. Och man har framförallt inte testat de sakerna man har praktiskt alltså. Så det kan vi väl alla ta till oss lite grann. Att det är minst en vecka vi ska klara oss själva och vårt hushåll. Jag tänker då att jag ska gå in på den nya och lite mer omfattande broschyren. Vi kan konstatera att rubrikerna krisberedskap och totalförsvar och varningssystem, det fanns med även i den gamla broschyren. Men man har valt att fokusera lite mera i den nya. Inte minst på motståndskraft. Och redan i början av broschyren så nämner man ju de frivilliga försvarsorganisationerna och vikten av att engagera sig inom totalförsvaret. Och totalförsvaret har ju två delar. Det är både det militära försvaret och det civila försvaret. Det civila försvaret är ju det som de flesta av oss tillhör. Alla vi som bor och vistas i Sverige ingår i det civila försvaret. Och man nämner ju också att vi har gått med i NATO. Det var ju i mars förra året som vi gjorde det. Man nämner mycket starkare då den höjda beredskapen. Att då inträde andra lagar än när det är fredligt runt omkring oss. Man nämner också totalförsvarsplikten. Jag tror att ni känner till att från det att man fyller 16 år tills att man fyller 70 så är man totalförsvarspliktig och skyldig att bidra. Och även om man inte är inom den åldersgrupperingen så finns det säkert uppgifter för oss alla inom totalförsvaret om det skulle bli nödvändigt. Man pratar om plikten och att den är uppdelad i tre olika delar. Värnplikten tror jag vi känner till, den har ju ökat igen. Civilplikten likaså. Civilplikten, där pekas vissa yrkesgrupper ut som särskilt viktiga och utbildas då redan nu. Den allmänna tjänsteplikten är lite mer, ja det hörs ju på namnet, lite mer allmänt för oss alla. Att man är skyldig att fortsätta att gå till sitt arbete eller utföra andra uppgifter som är viktiga för totalförsvaret och där också för samhället. Jag tror också att ni redan idag känner till det varningssystem som vi har i fredstid. Viktigt meddelande till allmänheten. Som vi ju hör testas 4 gånger om året. Det är ganska vanligt att man tror att det testas en gång i månaden, men det är en gång i kvartalet. Första helgfria måndagen, mars, juni, september och december. Klockan 15. Och om ni inte har gjort det så nästa gång om ni bor i skyddsrumsort så att ni hör den här varningssignalen. Så gör gärna det man uppmanas att göra när man hör signalen. Nämligen lyssna på lokalradion P4. För även om det bara är övning så läser man ju upp ett meddelande då. Viktigt meddelandesignalen har ju också utvecklats de senaste åren. Bland annat så att man kan få sms till sin mobil i drabbat område. Det utökas efterhand. Det är det vi har under fredstid. Pratar vi sen då om höjd beredskap och högsta beredskap så pratar vi istället om beredskapslarm. Viktigt meddelandesignalen låter ju bara i 7 sekunder och även om man tycker att det är längre. Medan beredskapslarmet då tutar i 30 sekunder och har 15 sekunders uppehåll och håller på i 5 minuter. Flyglarm har vi också om det blir höjd beredskap eller högsta beredskap. Och då är det korta signaler under 1 minut. Och det är ju en indikation för oss att ta oss till närmaste skyddsrum eller annan skyddad plats. Jag har ju jobbat i Civilförsvarsförbundet i 25 år och redan innan dess så var jag med i den organisationen som vi hade tidigare. Hemskyddsorganisationen där man fick utbildas och hjälpa till nära där man bor. Och då var det många som undrade, men varför hör inte jag signalen? Varför finns det inget skyddsrum till mig? Alla är ju faktiskt lika viktiga i det här landet. Men man tänker att de värsta olyckorna eller anfallen händer med ett tättbebyggt område. Och skyddsrummen finns alltså inte till alla som bor och vistas här, utan de finns på de större städerna och större byarna. På den tiden så byggdes det mycket också skyddsrum i garage hemma hos villaägare. Och man byggde på skolor och i bostadsrätter. De där skyddsrummen har ju lite fallit i glömska när allting har varit fred och fröjd. Men vi upplever i Civilförsvarsförbundet att vi får väldigt många frågor just om skyddsrummen nu. Och vi kan konstatera att när vi hade skyddsrumsinspektörer i våra kommuner så testade man också våra skyddsmasker. Och vi inom Civilförsvarsförbundet hjälpte till att prova ut skyddsmasken till varje vuxen person, men även små västar till barn och en väska egentligen i plast till våra spädbarn som man då skulle ha på väg till sitt skyddsrum. Idag är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som håller i ansvaret för skyddsrummen. Och mycket planeras. Ni som har varit med ett tag vet ju att tidigare hade vi också lagerhållning av vissa varor som skulle räcka till hela befolkningen. Jag har roat mig med att spara det första jag fick som var tvättmedel från Överstyrelsen för civilberedskap, nuvarande MSB. Och det håller ännu, det är inplastat och fint och det fanns ju då lagrat för alla så att man skulle kunna tvätta och sköta hygienen. Nu är vi tillbaka där igen att vi planerar för den civila beredskapen och att ha viss lagerhållning. Och jag tror att ni känner igen när jag säger att ofta så pratas det mycket om kaffe, att vi vill verkligen ha kaffe i det här landet. Jag som inte dricker kaffe kan ju klara mig utan det, men många tycker att det där är jätteviktigt. Men planering pågår för att bygga upp lager igen. Planering pågår också för att ställa i ordning och ha tillgång till våra skyddsrum. Och man kan läsa i den här broschyren att fastighetsägaren ansvarar ju för i ordningställandet av skyddsrummet och det ska ske på 48 timmar. Och de prylarna som finns för att kunna i ordningställa, de ska finnas i direkt anslutning till skyddsrummen. Och vi får faktiskt en hel del samtal från bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar som undrar om de behöver behålla de där sakerna. För man använder ju ibland skyddsrummet till annat och det får man om de kan ställas i ordning inom en rimlig tid. Vi andra då som inte har tillgång till skyddsrum. Ja, då finns det också tips i den här broschyren om att klara sig på bästa sätt i källare, garage, tunnelbanestationer eller inomhus i ett rum utan fönster. Så att man gör det bästa man kan helt enkelt. Och hur vi än vänder och vrider så handlar det om hur vi, du och jag, ska klara oss själva. Och precis som i den gamla versionen av broschyren så kan vi läsa lite grann om hemberedskap. Jag vill ändå nämna några ord på den trenden jag ser i vårt samhälle som jag tycker är viktig för dig och mig och oss som enskilda personer. Att det känns som att många bostadsrätter och hyresgästföreningar och villaägarföreningar, de ringer och vill boka kurser och då vill de ha infallsvinkeln att vad kan vi skaffa oss tillsammans? Hur lär vi känna våra grannar? Alla kanske inte behöver ha allting. Har vi koll på varandra? Har vi telefonnummer till varandra? Bryr vi oss om varandra om det inträffar någonting? Och det är ju en superfin trend i vårt samhälle tycker jag. För när allting kommer omkring och vad som än händer så är vi beroende av våra grundbehov, våra basbehov. Och det är vi beroende av varje dag. Mat, vatten, värme, trygghet, alltså information och även sömn. Ingen av oss fungerar ju hur länge som helst utan att få sova. Det viktiga man ska ta med sig är att man ska kunna klara sitt eget hushåll under minst en vecka. Och det är viktigt att man ska kunna laga varm mat. Man kan hitta mycket mer information både på civil.se men också på Livsmedelsverkets hemsida. Där finns till och med tips och idéer för en hel veckas meny. Det jag tycker att man ska ta med sig är att man har ett lager av sådan mat som man faktiskt tycker om själv. Jag köper bara sardiner i tomatsås för att min man tycker om det, annars skulle inte jag ha det i min kreslåda. Och att man tänker på att det ska vara hyfsat lättlagat när allting kanske inte är som vanligt. Det nämns också lite grann om det här med pengar och betalsystem. Tipset är ju att man ska ha kontanter hemma. Och många frågar efter, ja, hur mycket ska jag ha då? Ja, det beror ju på. Även här tycker myndigheterna att vi ska klara oss i en vecka. Och då beror det ju på hur stort ditt hushåll är. Hur mycket du kan behöva ha. Vi märker ju faktiskt det ibland att våra andra betalsystem funkar inte alltid. Jag råkade själv ut för detta när jag hälsade på min yngsta dotter i Stockholm. Skulle beställa hamburgare och ingen kö någonstans. Nej, för man kunde inte betala med betalkort. Man kunde inte swisha. Nej, sa killen, det enda som hade funkat är ju cash och det är ingen som har det. Men då hade ju jag och min familj det, så då kunde vi handla, men ingen annan. Så ibland är man lite nöjd att man har både pengar och betalkort och möjlighet att betala på olika sätt. Det jag skulle vilja skicka med er också, det hör till rubriken utrymning. Jag brukar tänka så här att jag, om krisen kommer, då räknar jag med att jag är hemma. För det är ju där jag har förberett mig. Men krisen kanske kommer när jag inte är hemma. Jag kanske sitter på tåget eller i bilen. Vad skulle du packa i en krisryggsäck? Vad skulle du packa i en väska om du måste bege dig hemifrån ganska snabbt? Här finns ju lite tips och idéer. Självklart medicin om man är beroende av det. Men jag tänker att det är en sån fråga man kan ställa sig själv. Men också där att man inte bara låter det bli en fråga. Utan att man faktiskt kanske ställer i ordning den här lilla krisryggsäcken eller krisväskan. Krisryggsäckar utrustar vi våra instruktörer med, för en ryggsäck är ändå ganska lätt att ta med sig. Man tar den på ryggen och så är man liksom färdig att gå iväg. Jag har min krisryggsäck med mig i bilen om jag åker någonstans, och jag tvingar min man att ha den kvar i bilen även om inte jag åker. För man vet ju aldrig. Det här handlar ju också mycket om årstiden. Vi ska vara beredda alla dagar på året. Det kan vara en väldigt varm sommardag, men det kan också vara en väldigt kall vinterdag. Så utan att vi pratar mer om krisryggsäcken, så skulle jag vilja skicka med er den. Vad packar du ner i din ryggsäck? För de kommer inte att se likadana ut. Vi har ju olika behov. Men vi behöver alla fundera över detta, att bara medvetenheten om att jag kanske inte är på hemmaplan när krisen inträffar. Och då skulle åtminstone jag känna mig ännu mer utsatt än annars. Man nämnde också lite grann om psykologiskt försvar i den här broschyren. Och digital säkerhet. Och det behöver vi ju egentligen inte ha någon större kris för att behöva fundera över. Vi får ju mycket desinformation och vilseledande information varje vecka i det här landet. Och det myndigheterna vill att vi ska tänka på, det är ju att vi ska vara uppmärksam på innehållet och att man själv tar ansvar för att leta så att informationen är bekräftad. Mycket av det vi pratar om i hemberedskapen och mycket av det som står i broschyren handlar ju om det egna ansvaret som vi faktiskt behöver ta, var och en av oss. Ansvar för oss själva, men också ansvar för våra nära och kära och grannar. Tittar man sen på några skillnader jämfört med den gamla broschyren så trycker man ju mer på terrorattentat. För några år sedan när vi tog fram en broschyr som summerar lite grann av hemberedskapens grunder, då stod det bland annat terror, att det kan hända terrordåd. Och då skrattade deltagarna åt oss. Jag kan säga att idag är det ingen som skrattar åt att man pratar terrorhot. För tyvärr har vi fått uppleva det de senaste åren. Och det är en annan verklighet än den vi hade tidigare. Man trycker också mycket mer på stoppa blödningen. Terrordåden leder ju ofta till det. Och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ju gett oss uppdraget att utbilda allmänheten just i stoppa blödningen. Och det kan våra instruktörer utbilda er alla i. Extremväder fanns det som exempel redan i den gamla broschyren. Och det handlar ju egentligen om att vi är aldrig nöjda. Ibland är det för mycket vatten och ibland är det för lite vatten. Översvämningar och värmeböljor. Och även det behöver man vara beredd på. Smittor står det väldigt lite om, och det tror jag vi har blivit väldigt mycket bättre på med tanke på corona. Men något som är helt nytt i broschyren, det är i slutet. Det handlar om de som har extra behov av stöd. Lite tips om att utbilda sig, engagera sig. Till exempel kan det vara att man tar reda på var man har sitt närmaste skyddsrum redan nu. Precis som många av oss tycker det är viktigt att ta reda på var man har sin närmaste hjärtstartare. Även där handlar det ju om att utbilda sig. Det finns också en ny sida om husdjur, och det berör ju många av era fantastiska ledarhundar. Hur man hanterar husdjuren om det skulle bli en kris. Och där vet vi ju att det finns speciella regler för era hundar. Det finns också en ny sida om ifall man känner sig orolig. Det gäller både vuxna såklart. Men man har också tänkt på det här med barnen. När corona kom så växte ju de här småttingarna upp med vikten av att tvätta händerna till exempel. Och man såg de här små barnen som visste att det var viktigt med hygienen, och de tog sånt här handsprit också. Det är viktigt, tycker vi i Civilförsvarsförbundet också, att inkludera barnen i det här med kris och ytterst krig. De har jättemånga frågor de också. Och så viktigt det är att prata med dem och möta deras frågor. Så flera nya sidor. Men den allra sista sidan, de sista sidorna, är inte så mycket nytt. Där är samma viktiga telefonnummer, 112 114 14 till polisen, 1177 till sjukvården och även 113 13. Jag vet inte hur insatta ni är i just 113 13, men ju generellt sett så upplever vi i Civilförsvarsförbundet att alla inte känner till det numret, som är vårt nationella informationsnummer som man kan ringa. Det som är specifikt är att man kan både få information, men man kan också ge information om man själv sitter inne på något samhällsviktigt i en specifik händelse. 113 13, på tal om desinformation. Där vet man att man får verifierad information av teleoperatören. Och den informationen som de ger ut kommer ju då från kommuner, länsstyrelser eller riksdag och regering också. Den kommer till oss från myndigheter. Så det numret ska man också kunna lita på. Någon deltagare ställde frågan, hur vet man, eller varför tar man just dessa telefonnumren? Ja, Post- och telestyrelsen, de öronmärker vissa telefonnummer för samhällsviktiga funktioner, för samhällsviktig verksamhet. Och just 113 13, det är statligt finansierat och sköts också av SOS Alarm. Och jag tänkte pausa mitt snack där lite grann och se om det finns några frågor på det här egentligen väldigt breda området.